vad det också innebär, så ska vi börja med att titta på vad själva namnet, ordet Herre, att göra Jesus till Herre, vad ordet Herre betyder. Eller Herren, för det är ju ett egen namn också. Det är både en beteckning men också ett egen namn. Och när man slår upp illustrerat bibellexikon, då när man läser i Gamla testamentet, det ord som används för Herren i Gamla testamentet är Adon eller Adonai. Och det betyder ledarställning, maktfunktion, förfogande rätt, överhöghet. Och det här är ju mäktiga ord, eller hur? Men om man läser i Nya testamentet, det ord som används för Herren där, då är det despotes. Och vad betyder då det ordet? Jo, det betyder, det namnet innesluter obegränsad äganderätt och absolut myndighet och förpliktar till obetingad underkastelse och lydnad. Det här är ju ord som man nästan bävar, tycker jag. Och det tycks som att det nästan har skärpts i Nya testamentet jämfört med i det gamla. Vilket vi kanske inte ofta hör idag i våra församlingar. Ibland används också ordet kyrios för Herren, och det betyder makt och kraft. Och det är ett namn som används både om Fadern och om Jesus, sonen, och också om den helige ande. Och vad säger då Guds ord? Ni behöver inte slå i allt, för om ni vill så finns, så kan ni få alla bibelord som vi har använt idag. I alla fall, ja, det kan fattas något. För egentligen så är det ganska mycket som vi har på hjärtat eller på agendan idag. Men Guds ord säger mycket egentligen om det här med att Jesus ska vara Herre i våra liv. Och om vi börjar och titta på 1 Petrus 1:14. Då säger Petrus så här. Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i förr när ni var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig, så ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet, ni ska vara heliga för jag är helig. Och då tänker man, hur ska det här gå till? Vi läser vidare. Jakob säger så här i 4:5. Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger, svartsjukt längtar anden som han har låtit bo i oss. Svartsjukt längtar anden som bor i oss. Men det här är ju inte en mänsklig svartsjuka som vi skulle kunna drabbas av. Utan den svartsjuka som den helige ande har för oss när han trånar efter att få äga allt. Det är att skydda oss ifrån världen, ifrån synden. Att vi inte så att säga ska flörta med synden eller med världen. Och därför på det området är han svartsjuk i sin iver och i sin kärlek till oss. Och Jesus själv undervisar i Matteus 7 om efterföljelsen. Och då säger han ju så här i 7:13-14. Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och få är de som finner den. Och det här kanske känns som att det är tunga ord och ouppnåeligt för oss. Men vi ska snart se att det finns hopp för oss. Och det finns också möjlighet för oss att låta Jesus vara Herre. Och också till och med att den vägen är inte tung. Den vägen är den bästa vägen. Och Jesus själv, han säger i Johannes 14 att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Och vi vet att när Jesus säger att han är vägen, ja då är han den smala vägen som vi läste nyss. Men han är också livet, och det livet, det är inte bara ett vanligt naturligt mänskligt liv, utan det är ett överflödande liv. Så det är något som vi verkligen vill ha. Och när Bibeln talar om alla de här buden, kan man säga, då har det samma syfte som när Gud talade, om ni kommer ihåg förra gången när vi gjorde det här dramat om Adam och Eva. När Gud talade till dem sitt bud från allra första början, när han sa att ni får äta av alla andra träd i lustgården, men inte av kunskapens träd, för då ska ni dören dö. Och så vet vi vad som hände. Men ni kommer ihåg den här skylten som vi hade, som Gud hade gett människorna auktoritet och beskydd. Och så kommer ni ihåg när fienden kom och la nätet över människorna och fångade in dem. Så snodde han den här skylten, eller inte skylten, men auktoriteten och beskyddet från människorna. Men om vi hade fortsatt i historien med det här dramat, nu har vi inte folk här idag till det, men annars skulle vi ha gjort det. Då vet vi att Jesus hade kommit in på arenan. Och här är en jätteviktig sak som jag också tror att vi många gånger har tappat bort i kyrkorna, i församlingarna. Och det är att när Jesus kom och han dog på korset, då tog ju han tillbaka beskyddet och auktoriteten. Det som djävulen hade stulet, det vann ju Jesus tillbaka. Men om ni nu tänker då att jag för en stund är Jesus då, och jag tar tillbaka auktoriteten. Ofta så säger vi att vi människor, när vi tror på Jesus och på vad han har gjort, har fått tillbaka auktoriteten och beskyddet och makten och alltihopa. Men det där är en sanning med modifikation. Därför att det är Jesus som har auktoriteten. Och bara, nu skulle vi varit många då, men om Adam och Eva kommer här nu, då finns det bara beskyddet om de står här emellan, alltså framför Jesus. Det är då i honom människan igen får auktoritet och beskydd. Så det är inte så att människan har den själv och kan springa runt med den så här. Och det är därför det här ämnet är så viktigt, och att vi har det här idag. Därför att Gud vill att vi ska ha makten. Gud vill att vi ska leva i seger. Och då är detta en hemlighet, att den segern och den auktoriteten har vi under Jesu herravälde. Under hans auktoritet, när han vann den tillbaka, så får vi del i den när vi är i Jesus. Förstår ni bilden? Så det här är jätteviktigt, och återigen, det är samma syfte som Gud har när han ger budena som vi nyss har läst i Nya Testamentet om att vi ska vara heliga och att vi ska gå den smala vägen. Att han vill att vi ska ha det här beskyddet och auktoriteten, och att vi ska kunna leva ett segerrikt liv. Att beskydda oss helt enkelt ifrån fienden och ifrån problem som vi annars ofta möter oskyddade i den här världen. Därför att vi lever i en fallen värld. Och i den här världen så pågår en strid. Vi ska komma lite längre fram till det längre fram. Men att göra Jesus till herre i sitt liv, det skulle enkelt kunna sägas bara att det är att vara en lärjunge. Och det vill vi väl alla vara, tänker jag. Jag vill vara det. Och att vara en lärjunge, ja, det är ju att vara en efterföljare. Att ha Jesus som föredöme och följa honom. Vi lever i en fallen värld, och vi har egentligen två arenor som där striden pågår, kan man säga. Den ena arenan är inom oss, det som Bibeln ibland kallar vårt kött eller vår naturliga människa. Det är en strid som vi kan ha inom oss. Och så pågår det en strid utanför oss i våra omständigheter där fienden ofta ställer till olika saker. Det kan vara sjukdomar eller andra olyckliga omständigheter som han hittar på. Så vi har två arenor, och om vi tittar på den första så ska vi slå upp Romarbrevet 7 och 18. Romarbrevet 7 och 18, och då är det ju Paulus själv som talar här. Och då säger han så här: jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Känner du igen dig? Jag gör det i alla fall. Det är många gånger som man gör tvärtom emot vad man egentligen vill. Och Paulus säger också i Romarbrevet 8, lite längre fram alltså, och ifrån den 12:e versen: vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår kötsliga natur. För nu kommer lösningen. Så att vi ska leva efter köttet. För om vi lever efter köttet, då kommer ni att dö. Men om ni lever genom anden, så dödar ni kroppens gärningar, och då kommer ni att leva. Så här får vi alltså ett svar att vi kan aldrig i vår egen kraft, med vår egen förmåga, om vi ens försöker lyfta oss aldrig så kommer vi aldrig att kunna vinna den här segern i vår egen kraft. Utan det är nu den heliga ande kommer in i bilden, eftersom vi hade det, den titeln att göra Jesus till Herre och den heliga ande. Det hör ihop. Men Romarbrevet som vi läste här innan, att viljan finns hos mig men förmågan finns inte, säger Paulus till och med, som var en sådan gudsman. Men sen utropar ju han: men Gud vare lov, genom Jesus Kristus så finns det ett svar och ett hopp. Och vi hörde ju, ni som var här förra söndagen, hörde ju en eminent predikan om hur viktigt det är att vi använder våran fria vilja till att göra rätt beslut. Det var Magnus som var här och predikade förra söndagen om vikten av det, och också möjligheten av det, skulle jag vilja tillägga. Och vi sa att vi är efterföljare, vi är lärjungar till Jesus, och han är vårt föredöme. Och då tänker jag på den där gången när Jesus, innan han ska gå till Golgata, så ligger han där fylld av ångest och kval i ett Getsemane trädgård, och han beder. Och han säger, ja, det är Lukas 22:42. Och han säger: Fader, om du vill så ta den här bägaren ifrån mig. Men, säger han sen, ske inte min vilja utan din. Här ser vi att till och med Jesus var människa som du och jag. Han, i hans inre människa, så fanns det en kamp som pågick. Han ville inte gå till korset i sin människa. Jag vill inte säga i sitt kött, men i sin människa, om du förstår vad jag menar. Men i sin ande svarar han: inte som jag vill, utan som du vill, Fader. Och har ni tänkt på att när Jesus ligger där, så har redan Golgata försoningsverk börjat. Därför att när Jesus vann den här viljekampen i sitt eget liv, då var det inte bara för honom själv, utan det var för dig och mig. Han vann möjligheten för dig och mig att kunna säga ja till Guds vilja och säga nej till köttet eller till fiendens vilja. Det var redan försoningen i Getsemane. Det är stort, tycker jag. Underbar Jesus, han har tänkt på allt. Vi lever i en andestrid, och vi har inte råd, kan man kalla det för, att vara passiva. Därför att det står i 1 Petrus 5 och 9. Det finns många ord om det här, men bland annat. Då är det Petrus som säger så här: var nyktra och vakna. För er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå honom emot, orubbliga i tron. Vad säger Paulus? Han säger att våran fiende, han är aktiv. Han går omkring som ett rytande lejon. Det säger oss att han är arg. Han är glupsk. Men det står att han söker efter någon som han kan uppsluka. Och vi vet att det enda som kan ge honom tillfälle i våra liv, det är synden. Det är någon form av ouppklarad synd. Det är det enda tillfälle, och det är det han söker efter i våra liv. Efter en liten, liten glipa. Och i Efesierbrevet 4 och 7 så säger Paulus igen då: lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Det är ju synder då, vi är delar i samma kropp. Grips ni av vrede så synda inte, låt inte solen gå ner över er vrede. Varför? Då kommer här. Och ge inte djävulen något tillfälle. Han söker, läste vi förra bibelversen. Men ge honom inget tillfälle. Och jag tror jag sagt det här innan, att det grekiska ordet som används här för tillfälle, det betyder också fotfäste. Det är det grekiska ordet topos, och det betyder fotfäste. Så om vi använder det ordet så blir det här bibelordet ganska tydligt. Att ge inte djävulen något fotfäste i ditt liv. Någon möjlighet att få in foten i våra liv. Det är det enda sättet fienden kan vinna seger. Kommer ni ihåg, om vi läser i första kungaboken. Kommer ni ihåg att Israels kung kom i krig. Jag tror det var Ammons barn igen, eller Moabiterna, jag kommer inte ihåg. Men han var i krig i alla fall, kung Ahab, Israels kung. Och han visste att fienden var ute just efter honom. Så att han förställde sig och han ville göra sig oigenkännlig, för han var tvungen att vara med i striden. Så han åker ut där, och fienden, står det, spänner bågen och skjuter en pil på måfå. Och det tar kung Ahab i en fog i rustningen. Alltså ett litet mellanrum som han hade i sin rustning. Och innan dagen är slut, han blir svårt sårad, så har han dött. Och det här är en bild för dig och för mig också. Att inte ha någon fog i rustningen. Alltså i våran vapenrustning, som det också står om i Efesierbrevet. Utan för att om fienden skjuter sina pilar, så räcker det med en liten glipa någonstans där det brister. Eller där det inte är beskyddat. Så kan fiendens pilar tränga in där. Så det är en sån där liten bild som man kan tänka på, att det behöver inte vara några stora grejer. Men Gud har gjort det möjligt för oss att säga nej till fienden och till att välja det rätta. Till exempel kan vi läsa om det i Titus andra brev. Det är mycket bibelord idag, men jag tycker det är viktigt, för det är ju bibelord som är sanningen. Så i Titus andra kapitlet och ifrån den 11:e versen så står det så här, och det var också en vers som Magnus citerade förra söndagen. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, och så vidare, medan vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Guds nåd fostrar oss och hjälper oss, kan man säga, att säga nej, att välja rätt, att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och leva anständigt, välja det rätta helt enkelt. Och här finns också en hemlighet, tänker jag. Det finns många exempel i Bibeln, men det jag tänkte på var, kommer ni ihåg i Bibeln när Jesus stod i synagogan en dag, en sabbat, och undervisade. Och då kommer det in en kvinna, en gammal kvinna som var fullständigt nedböjd. Och det står i Bibeln att hon hade varit sån i 18 år. Hon hade inte kunnat räta upp sig på 18 år. Vilket fruktansvärt lidande. Och hon är där i kyrkan för att höra och lyssna på Guds ord. Och när Jesus får se henne under tiden han undervisar, så säger han: kvinna, kom fram. Och det vi kanske inte tänker på, och det vi kanske får läsa lite mellan raderna, men när vi har läst i testamentet om de tillfällen när Jesus undervisade till exempel, och det var fariseer och skriftlärda i hans närhet, då var de inte speciellt positiva, eller hur? De var väldigt kritiska och väldigt hätska emot Jesus och emot det som skedde när han gjorde under och sådana saker. Och vi vet också att kvinnor på den tiden, de fick ju inte ens vara på samma avdelning som männen under de här gudstjänsterna, utan de skulle sitta separat. Och att då som kvinna gå fram till den som är rabbi, alltså till den som undervisar, det var ju totalt galet. Men den här kvinnan, när hon hörde, kanske hörde fariseernas ord, det står ingenting om det, men kanske att det var så att de grymtade och muttlade. Men när hon hörde Jesu ord så hade hon ett val, att välja att gå på Jesu ord eller att låta grupptrycket få vinna och sitta kvar i bänken. Men i den stund när hon väljer att lyda och lyssna till Jesu ord, då blir den kvinnan fri. Så kan hon räta upp sig igen och hon är fullkomligt fri. Och Jesus upprättar henne också genom att kalla henne Abrahams dotter. Han uppmuntrar hennes människovärde också. Sån är Jesus. Det är inte tungt att lyda honom. Det är inte tungt att ha Jesus till Herre i sitt liv. Och jag tänker också på till exempel Bartolomeus, den blinde mannen som satt vid vägen, ni kommer ihåg. Och så fick han höra att Jesus gick där förbi. Och det tändes ett hopp i hans hjärta. Så han började ju ropa: Jesus, förbarma dig över mig. Och folk vart arga på honom och sa: tyg och håll tyst med dig och sitt inte här och skrik. Men också till den mannen säger Jesus: kom fram, kom till mig. Och också Bartolomeus hade ett val. Han kunde ha lyssnat till hela folkhopen som hunsade honom och sa att han skulle vara tyst och sitta still. Men han valde att lyssna till Jesu ord. Och han, i samma stund som han kastar av sig sin tiggarmantel, så blir det ett regimskift i andevärlden. Och han går ifrån att vara en blind tiggare till en upprättad man med full syn. Och det här är andliga lagar som gäller för dig och mig idag. I den stund när du och jag tar ett steg i lydnad för det som vi har fått tilltalet om, så sker det ett regimskifte i den andliga världen. Och fienden mister sitt fotfäste, kan vi kalla det. Det blir som håll olja under fötterna på han. Och han mister sin makt och sin rättighet över kanske ett visst område i våra liv. Så det ska vi komma ihåg, att i den stund när vi tar ett steg i tro och i lydnad för det Jesus har talat till oss, så sker det ett maktskifte i andevärlden. Det är underbart. Och det finns en, när ni fikar här nu om en liten stund, så finns det ett blad som ni kan få om ni vill. Och ena halvan är en bön där, som jag kan ge ett råd att klippa ut den och plasta in den och ha den i Bibeln eller sätta den på kylskåpet eller vid sängen eller var du nu har nytta av den i vardagen. Och varje gång det i vardagen kommer upp något område i ditt liv där du känner att det gnager, att det gnisslar lite, att det är svårt att överlåta det. Eller att, ja, att något inte riktigt är rätt. Ta fram den där och så ber du och proklamerar. Det är en proklamationsbön att Jesus ska vara Herre över. Och sen är det uppräknat massa områden i våra liv. Det är heltäckande skulle jag vilja säga. Så proklamera då att Jesus, du är Herre över min ekonomi. Du är Herre över min familj. Vad än det nu kan vara där det känns svårt. Då sker detta regimskifte. Och Jesus, du får del av hans auktoritet och beskyddet som vi visade här innan med skylten. Så kom ihåg det, det är viktigt. Och Jesus, står det i Efesierbrevet 2. Han har satt oss tillsammans med honom i den andliga världen. Högt över står det alla furstar och väldigheter. All fiendens makt. Tillsammans med Jesus så har vi makten. Både över det som är inom oss. Och efter fikat nu ska vi kika lite på också på den yttre striden. Och också på den helige ande. Vikten av den helige ande. Och den har ni också på andra sidan på bladet. Ni får se på det sen. Men det handlar om den helige ande och allt vad han är med i. Som vi kanske inte heller tänker på. Men nu tar vi och breakar lite för fika. Så fortsätter vi om en liten stund. I att veta hur man tryckte falska sedlar. Eller hur sådana kunde se ut. De fick säkert något av det också. Men det de tränades i var att umgås med äkta sedlar. Att känna på dem. Att syna dem. Granska dem. Kanske till och med lukta på dem. För att bli så vana och förtrogna med hur en äkta sedel skulle kännas i deras hand. Så fort de fick en oäkta sedel i sin hand så kände de genast, nej, det här är inte, det känns inte rätt. Och det här är en bra bild för oss, hur vi behöver kunna vara finkänsliga, att kunna pröva vad som är äkta och vad som inte är äkta, också i kristenheten. Det har smygit sig in faktiskt genom också hinduism och yogan och detta så smyger det sig in andemakter som faktiskt påminner om den heliga andes verk. Alltså man får manifestationer, men det här är alltså starka onda andar som till exempel kundalinianden som är ja, riktigt, riktigt svår att bli av med sen. Men vi behöver kunna känna skillnaden och det är likadant för oss att visst är det bra med undervisning om hur fienden opererar, men det absolut viktigaste och det rätta sättet att bli finkänslig är att umgås med det som är äkta, med Gud, med Jesus, med den helige ande, med ordet. Och då kommer vi känna i våra andliga nyper så fort någonting är fel. Det här är inte äkta. Och det här behövs. Och det handlar också om att göra Jesus till Herre i våra liv. Det går ihop med det. Varför? Vi ska läsa lite om hur Jesus, vad Jesus säger till och med. Vi läser ifrån Matteus 7. Och ifrån den 15:e versen. Och då säger han så här till sina lärjungar. Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlyssna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor ifrån törnbuskar eller fikon ifrån tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Jesus talar om att vi kan känna igen på frukten. Vilken frukt? Jo, den heliga andes frukt. den som den heliga ande vill verka fram i varje sant troende. Och vi kan läsa om den heliga andes frukt, Galaterbrevet 5:22. Det här har vi läst många gånger. Och Paulus säger, andens frukt däremot är kärlek, glädje, kan ni vara med? Frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Mot sådant är inte lagen, säger han. Och lägg märke till att det står här andens frukt. Det är inte våran frukt, det är andens frukt. Och det får mig att tänka på när Adam och Eva hade syndat där i lustgården. Vi går ofta tillbaka till begynnelsen, men det gjorde också Jesus. Vad gjorde de? Jo, de försökte skyla sina brister och sin nakenhet med fikonlöv, eller med löv i alla fall. Men det där dög inte åt Gud, utan Gud offrade ett djur, står det. Och av det djuret gjorde han kläder till dem som han klädde dem med. Och det här, det är en bild, en förebild på det offer som Jesus skulle ge för dig och mig, för våra synder en gång för alla. Och den klädnad som han vann åt oss, rättfärdighetens klädnad, den skyler och den bär till och med bort våra synder. Så det är bara det som kommer utifrån Jesus och försoningen som den heliga ande kan bekräfta eller säga sitt ja till. Och därför är det den heliga andes frukt i våra liv. Allt annat blir träldom och lagiskhet. Och det är viktigt vid ett sånt här ämne att vi inte får in träldom och lagiskhet. För det är inte det Jesus vill. För att det blir precis samma sak som Adam och Eva gjorde från början när de åt av kunskapens trä. På gott och ont. Och med spon kanske. Därför att det var ju så att de gick sina egna vägar. De valde att handla i sin egen kraft som de själva ville. Alltså använda sitt eget förstånd och sin egen kunskap satte de över Guds kunskap. Och det leder bara till lagiskhet, till religion. Och vi vet vad det ledde till. Gud sa till dem att det skulle leda till att de dog andligen. Och det är i den situation som människor föds till den här världen. Det blev en konsekvens av att använda och förlita sig på sin egen kraft. Så återigen, det vill Gud inte när vi pratar om att göra Jesus till Herre. När han vill fortfarande och bjuder oss att äta av livets träd. Och vad är det? Jo, ni kommer ihåg när vi gjorde det här dramat förra gången. Att Adam och Eva, de vandrade i en fullkomlig harmoni och gemenskap med Gud själv. Det är att äta av livets träd. För det är han själv som är livets träd. Så det ska vi äta av. Och det är också det som kommer verka fram frukt i våra egna liv. Och vi har en bild på den heliga ande. Brukar vi ju likna vid en duva. Och vi vet ju i Bibeln att det står både om andens frukt men också om andens gåvor. Vi ska se om vi kan få fram den bilden här. Ja, just det, nu har den försvunnit där, ja. På den ena sidan så är det andens gåvor som är uppräknade. Och på den andra sidan så är det andens frukter som är uppräknade. Jag vet inte riktigt varför det har blivit så där. Leif, kan du läsa därifrån dig andens gåvor?
Mm.
Jag hade en annan bild som vi inte fick fram här, men ni får tänka er den då. Vi tänker oss den heliga ande som en duva. Och om ni tänker en duva med utfällda vingar. Och på den ena vingen som det är försökt att kanske illustrera här. Och på den ena vingen eller sidan så finns andens gåvor. Och på den andra vingen så finns andens frukter. Det är ju fullheten av den heliga ande, både och. Men om vi i våra enskilda liv eller i våra sammanhang bara talar om till exempel om bara gåvorna. Vad händer då? Tänk dig en duva med obalans eller en vinge som är obrukad eller obrukbar. Det är en fruktansvärd bild egentligen. Om du tänker dig att hon skulle försöka lyfta. Hon skulle bara snurra hjälplöst på marken runt och inte kunna lyfta. Och det är faktiskt så, tror jag, i många kyrkor, kanske också i många enskilda liv, tyvärr, att den helige ande är som en vingklippt, så att säga, duva som bara hjälplöst och frustrerad eller uppgiven snurrar runt utan att kunna ha en frihet i våra liv och i våra sammanhang som det är tänkt. När både gåvorna och frukterna är i balans och i harmoni i våra liv. Det här är också jätteviktigt. Och det skulle kunna bli samma obalans om vi bara pratar om frukterna. Och att man ska göra det och man ska vara hel och man ska ha alla frukterna. Men man förringar gåvorna. Men jag tror att det är vanligast att vi pratar mest om gåvorna. Och det är roligast. Det vill vi ha. Men det andra känns lite kanske jobbigt ibland. Men det behövs en balans. Och vi vet när vi läser Bibeln att frukten ska följa kraften och gåvorna. Det hör ihop. Frukten ska följa kraften och gåvorna. Och om vi tar det som en bild. Nu fick du upp det där, ja. Om vi tar det som en bild också, så är det viktigt att komma ihåg gåvorna. Det är ju kraften av den heliga ande, kan man säga. Men nu kommer något viktigt. Frukten, det är auktoriteten. Jag säger det en gång till. Gåvorna, det är den heliga andes kraft i våra liv. Alltså kraftgärningar att kunna lägga händerna på människor och de blir botade och så vidare. Att kunna profetera. Men kraften utan auktoritet, vad blir det? Ingenting mer än buller och bång. Vi behöver ha auktoriteten, Guds auktoritet. Det är med den som andarna lyder. Det är med den vi har makt och myndighet att kunna använda gåvorna. Så kom ihåg igen auktoriteten. När vi har underordnat oss Jesus, så är det som att han håller den här skylten framför oss. Då har vi del av auktoriteten och beskyddet. Så det är det som vi verkligen behöver. Och den heliga ande är A och O för allt, kan vi säga. När ni går sen så kan ni ta ett sånt här blad om ni vill. Och där ser ni att den heliga ande, det finns så mycket bibelord på allt vad det står att den heliga ande är med i och vad han verkar i Bibeln. Så vi kan inte läsa det får ni studera själva hemma. Men han är med ända ifrån skapelsen där det står att anden svävade över vattnet. Och det var anden som skapade det Gud talade. Och han kommer vara med ända till uppenbarelseboken och ända in i himlen. Så han är A och O för allting. Och varför är det så viktigt med det här med frukten igen då? Jo, fienden kan efterapa kraften. Som vi sa tidigare så finns kundalini till exempel som är en verklig kraft. Och som ger verkliga manifestationer. Och som ger verkliga upplevelser för de människor som jag säger drabbas av den. Så han kan efterapa kraften men han kan aldrig efterapa frukten. Och därför är det så viktigt, och det är därför Jesus talar om detta. Jesus är ganska tydlig på det här i Matteus 7 och 21. Då är det Jesus själv som talar. Och då säger han så här till sina lärjungar igen. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelska fars vilja. Här kommer det här med herraväldet igen då. Den som gör min himmelske faders vilja. Nu kommer det allvarliga. Då står det så här. Många ska säga till mig på den dagen. Vad ska de säga? Herre, Herre. Har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Här har vi ju då det vi kan kalla andens gåvor som räknas upp. Har vi inte använt dina gåvor, Herre, säger den här personen. Men då ska jag säga den sanningen, säger Jesus. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni förbrytare. Vilka hemska och allvarliga ord. Men hur hänger det här ihop när den här personen säger Herre, Herre? Varför kallar han Gud Herre då? Men märk det ordets betydelse som vi läste alldeles inledningsvis. Fullkomligt ägandeskap och så vidare som vi läste här då. Obetingad underkastelse och lydnad. Absolut myndighet över och så vidare. Och egentligen så det Jesus säger här, det är att han säger så här. Ni agerade i laglöshet, alltså utan att bry er om min vilja, det som står i Guds ord, utanför min karaktär. För Jesus är ett med ordet och med det som står. Det är Jesus personifierad. Ni agerade utanför min karaktär, det vill säga utan frukten. Så allvarligt är det att ha den här balansen och låta den heliga ande få verka fram sin frukt och också sina gåvor i våra liv. I Johannes 15 så säger Jesus att han har utvalt oss, men inte främst till att profetera eller göra under och tecken. Nej, vad säger han? Jag har utvalt er för att ni ska bära frukt åt fadern. Sådan frukt som är bestående, säger Jesus. Och i det, när vi har rätt ordning, ingår också att bota sjuka och så vidare. Så det är inte fel. Det är en hårfin ordning för att det ska bli rätt. Att det ska vara den här balansen så att duvan kan breda ut båda sina vingar och flyga fritt i våra liv. Och jag hade tagit med lite äpplen idag till fikat. Och jag hade skurit itu en del av dem. Inte för att jag var snål i första hand faktiskt. Utan för att ni skulle få se kärnorna. Och då är det ju så att i frukten så finns kärnorna. Och vad är kärnorna då? Jo, kärnorna är möjligheten till att föröka sig, att förmeras. Så hur viktigt är det då inte att andens frukter i våra liv får mogna? Så att det är mogna kärnor, om jag nu får använda det ordet, mogna frukter som kan fortplanta sig. Och tänk i det här äpplet. Det kanske är, om jag börjar skaka ur här då, kanske det är 7-8 kärnor i. 7-8 nya äppelträd som i sin tur bär hundratals äpplen varje år. Och det är väl det Jesus säger när han vill att vi ska bära frukt, säger han. Mångfald, 30-falt, 60-falt och 100-falt. Och det gör vi när den heliga andes frukter får mogna fram i våra liv. En bra bild tycker jag. Det ger mer liv och mer frukt när vi ger vidare. Absolut. Så det är så viktigt att vi tillåter, att vi låter den helige ande verka i våra liv. Så vad finns det för steg, kan man säga så, för att ta emot den helige ande? Jesus vill ju att vi ska vara döpta i den helige ande. Han vet att vi behöver den kraften. Han säger i Matteus, se om jag hittar det här. Han säger i Johannes 14, jag vill läsa det också. Då säger Jesus så här: om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Och det här är ju som man rygger till då. Ja, men Jesus, jag vill älska dig, men håller jag alltid alla dina bud? Men då fortsätter Jesus och ger oss lösningen. Men jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara hos er. Jag ska inte lämna er ensamma, jag ska komma till er. Vilken kärlek Gud har för oss. Han har gett oss hjälparen, sin egen ande, som alltid ska vara kvar hos oss. Som alltid hjälper oss och stöttar oss på vägen. Och det är för att han vet att vi klarar oss inte utan. Så det viktigaste, det är ju självklart för en människa. Och jag tänker, nu är väl alla andedöpta och fyllda här med anden. Men ta emot den här undervisningen för att kunna ge kanske till människor som du möter, nyfrälsta eller sökare eller till och med gammelfrälsta som kanske har fått en annan undervisning. Att det första är ju att förstå vem den helige ande är och förstå behovet av den helige ande. Att verkligen få en längtan och en iver att ta emot den helige ande. Och som vi har nämnt innan, förstås att omvända oss ifrån synder om det finns det i våra liv. Vi kan läsa Apostlagärningarna 2 och 37. Då berättas det om när Petrus predikade för folket. Och då står det att ordet träffade dem i hjärtat. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade: omvänd er och låt alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Och lyssna nu. Då får ni den heliga ande som gåva. Till löftet gäller för er och för era barn och de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Det är oss, eller hur? Så löftet gäller och det är en gåva. När vi omvänt oss och gett våra liv till Jesus och han är här i våra liv, då kommer vi få den helige ande i våra liv. Och vi läste här att ja, det är viktigt att låta döpa sig i vatten. Det är det bibliska dopet. Och att faktiskt förvänta sig att på andens dop följer tungotalet. Det står faktiskt så att det är ett tecken. Så som ett barn förväntar dig att du ska tala i anden i tungor om du inte gör det. Vad finns det för hinder ibland? Vad är det som kan stoppa Guds gåva? För det är ju en gåva och den gällde alla. Då beror det inte på Gud alltså, utan det kan vara saker i våra egna liv. Ja, synd som vi har sagt. Också tror jag som det kanske är vanligt, fruktan för det övernaturliga. Fruktan för att man kanske ska få en konstig ande som tar över en och att man inte vet vad som ska hända. Men tänk då det som står i Lukas 11, när Jesus undervisar om detta, så säger han så här: finns det bland er någon far som ger sin son en orm när han ber om fisk? Eller en skorpion när han ber om ägg? Om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, Hur mycket mer skulle då inte er himmelske fader ge helig ande åt den som ber honom? Va? Här ser vi att det är verkligen en god gåva. Och om vi ömmar över våra biologiska eller mänskliga efterkomlingar, hur mycket mer ömmar inte han som verkligen är god för oss? Han ger oss bara goda gåvor. Och den helige ande är en riktigt, riktigt god gåva. Och det är bara fienden som försöker att hindra människor från att ta emot den helige ande. Ibland kan vi ha fått en felaktig undervisning också. Att anden, det var bara något för apostlarna på den tiden. Och tungotalet, det var bara en period förr då på apostlagärningarnas tid. Det används inte nu. Nu är vi mer rationalistiska, rationella och använder vårt förstånd. Så det behövs inte. Jo, det behövs verkligen ännu mer i vår tid. Så vårt förstånd kan också ibland vara ett hinder för oss. Att vi inte begriper det här, hur det skulle kunna gå till. Och det låter lite konstigt. Och då skjuter vi det ifrån oss. Men vi får lita på Jesus. Ibland kan det också vara så att människor har varit inne i kanske okulta grejer till exempel. Och då behövs befrielse innan man kan ta emot andedopet. Och framförallt innan tungotalet förlöses. Men det behöver inte vara så. Men ibland kan det vara så. Nu ska jag sluta med... Jag vet inte, eller får vi upp den här bönen? För jag tänkte att... Vi kan väl be den tillsammans. Ja, den ligger på den där stickan. Det står Jesus som Herre. Jag tror du la ner den annars på vänt. Ni kan... Nej, inte där. Jesus som Herre står det på en egen liten flik där. Eller strunta vid den. Ni kan göra så att ni läser den hemma i lugn och ro. Och så, som jag sa, använd den både nu och då. För det är verkligen skillnad i den andliga världen. Och det blir en proklamation, en maktfaktor i våra liv när vi använder den bönen. Och inför Gud också, att vi visar verkligen Jesus att vi vill att du ska vara Herre över varenda område i vårt liv. Det vill vi ju. Men ibland får vi gnaga lite med oss själva också innan vi är ett med det. Jag ska sluta med, och jag tänker så här också, det här med den helige ande. En bild till då. När Noah for där i sin ark när syndafloden hade kommit. Då står det att när vattnet började sjunka, då släppte han ut en duva ur arken. Och det står att duvan sökte en plats på jorden där hon kunde vila. Och det är precis samma sak idag. Att den helige ande söker en plats på den här jorden, i det här mörkret, den här syndafloden kan vi kalla det, där han kan vila. Han vill bo i ditt och mitt hjärta och han vill vila där på en helgad plats, kan vi kalla det för, genom Jesu försoning. Så han söker, han är inte svårövertalbar, utan han vill så gärna bo i våra liv och vara våran följeslagare och våran hjälpare med i livet. Så ta med dig den bilden. Jag tycker att det är en god bild. Och så när vi pratar om Jesus som Herre, så tänk på det. Det är inte frånvaron av synd som helgar oss. Det är inte frånvaron av synd som helgar oss. Men helighet kommer utifrån Guds närvaro. Så det är när vi umgås med Jesus som också helgelsen och överlåtelsen kommer. Nu ska jag sluta med att läsa några rader ifrån Jesaja. Som handlar om och som jag tycker visar att den här lydnadens väg, den är inte en sorgens väg, utan det är en glädjens väg. Och det tycker jag är bra att sluta med det. I Jesaja 35 så står det så här. Det handlar om en väg. Och kom ihåg att Jesus sa att den där vägen var smal, som leder till livet. Och det kan man huka sig för kanske då. Men också att det är Jesus själv som är livet. Vägen, sanningen och livet läste vi innan. Och då står det om den här vägen så här. En banad väg, en vandringsled ska gå där. Och den ska kallas den heliga vägen. Det är den vi går på, den där smala vägen. Ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen ska inte gå vilse. Här har vi beskyddet, Guds beskydd. Även om de är dårar, lejon ska inte finnas där. Rovdjur ska inte komma dit. De ska inte finnas där. Ja, det här är en bild på fienden. Lejon och rovdjur, vi läste här att fienden gick omkring som ett rytande lejon. De finns inte på den vägen. Därför att det är en beskyddad väg. Men de återlösta, de ska färdas på den. Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Och lyssna nu, evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska de få. Och sorg och suckan ska fly bort. Så att göra Jesus som Herre i sitt liv och vandra tillsammans med honom med hjälp av den heliga ande. Det är en väg där vi får krönas med evig glädje. Och med fröjd och glädje. Så ta emot det som en sluthälsning. Tack snälla för idag.